Podplay.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Hasse Brontén heter jag. Och innan jag berättar om dagens gäst så vill jag be om ursäkt lite för ljudet. Jag lyckades med konststycket att inte sätta på min egen mick när jag var hemma hos Kjell och bandade. Men jag vill rikta ett stort tack till Daniel som hjälper mig att klippa podden. Som faktiskt har fått det att låta bra trots att jag är så klantig. Det svajar lite fram och tillbaka, men tack Daniel. Idag heter min gäst Kjell. Kjell var chef i den piket som kom först fram till platsen den natten när Olof Palme mördades. Och det som är lite lustigt här är att det kommer en Netflix-serie i höst där jag spelar den piketchef som kom först plats till platsen där Palme sköts. Det vill säga, jag spelar Kjell och Kjell är nu min gäst i Snutsnack. Ja, intressant lyssning om mordet på Palme och vad som hände den natten kommer alldeles strax. I Patreon-avsnittet får höra Kjell berätta om när man startade upp insatsstyrkan i Sverige. Hur gick det till? Ja, vi finns ju som vanligt också på Instagram och på Facebook. Besök oss gärna där. Snutsnack heter vi såklart. Men nu, var försiktiga där ute. Så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13.10
kom. 13.10 och den gatan kom. Ja, det uppfattas. Vi tar det.
Slut. Bra. Klart.
Varmt välkommen till
Snutsnack,
Kjelle.
Tackar.
Det här är väldigt roligt hur vi egentligen har hamnat. Jag ska säga tack till dig som får komma hem till dig och sitta och podda. Men det var så att på Facebook så la jag upp en grej om att jag ska spela piketchefen som är först på plats i samband med Palmemordet. Det kommer en Netflix-serie som heter Den osannolika mördaren och där spelar jag då piketchefen. Inte första polispatrullen på plats utan första piketen på plats och piketchefen spelar jag. Och det var ju du.
Ja. Jag känner igen dig. Ja.
Så det blev lite diskussioner där på Facebook. Vad hade ni för vapen och så vidare och så vidare. Men, ja. Och då hörde jag mig till dig och sa, men kan inte jag få prata med dig?
Ja.
Och du sa, det är okej, sa du.
Absolut.
När, det ska vi givetvis prata om tycker jag, men när blev du polis?
7 januari 75 gick jag polisskolan. Då stod man på darriga ben på Sörentorp.
Ja, det var så.
Och sen var man ju sån här rundgång först. Man fick åka 3 månader på olika ställen i lära sig trafik och kriminalteknik och allt möjligt. Mm. Sen hamnade jag på Södermalm och där på ÖVS där. Och sen 77 fanns det något som kallas piket då. Det var att man åkte ett gäng människor tillsammans, oftast i en buss. Och sen, och då satt jag i en sån där. Och sen
blev... Men var det mer bara, det var inte så strukturerat på den tiden. Det var bara med att vi åker flera stycken samtidigt.
Exakt. Det var lättare att skicka ut oss på trafikposter. För då kunde du åka runt och plocka många trafikposter. Det var mycket sånt. Okay. Och sen 79 bildades ju den här piketen då, som skulle kunna ta hand om lite tyngre jobb. Och där vi då skulle få utbildning också. Och det fick vi. Så... Och den blev jag trogen i olika former. Jag var både polisman, polisassistent, blev gruppchef i den. Sen svarade jag som kommissarie ett litet tag och höll i lite utbildningar till piketen, eller antagningar till nya piketpoliser. Och sen kom det då fram att det skulle bli en antiterrorstyrka. Som har en massa olika namn som jag inte kommer ihåg ens alla. Men så då sökte jag till den och så kom jag med på den. Och den blev ju 91. Så gick vi över till den. Då var vi 8 stycken som fick uppdrag och starta upp den. Och där blev jag då utbildningschef. Och där var jag 8 år. Och sen hotade de med att vi skulle få flytta till Tullinge. Själv bodde jag i Täby och visst, det var spännande och intressant, men att åka från Täby till Tullinge varje dag, det fanns inte i min bild. Så då sökte jag och fick en vakthavande tjänst på Arlanda och sen blev jag operativ chef där ute.
Var det där du gick i pension då?
Det var, ja, jag slutade där ute. Så jag till, och då hade de bytt namn på olika grejer där också. Det hette Gränspolisen sen. Mm. Så det var... Sen kom det då fram till att det skulle bli en ny organisation igen. Och då försökte jag bli avsatt med lite ersättning. Så vi som inte tror på det här och vi som är gamla, ta bort oss bara. Det skrev man direkt att nej, alla ska vara med in i det nya. Och i samma veva som jag fick det beskedet, då skrev jag en rad och så sa jag upp mig. Så då slutade jag direkt. Så jag var 60 år när jag skrev det. Och sen så hann jag bli 61. Mm. Och då slutade jag.
Okay.
Därför att jag trodde inte på den här nya organisationen. Mm. Och så här 7 år efteråt så tror jag fortfarande inte på den organisationen.
Mm. Och det finns ju vissa tecken på att du kanske inte är helt fel ute.
Nej, och sen jag har så svårt att säga det. Liksom, ska du vara chef över något och så ska du gå ut och tala om för dina mannar. Och poliser vad de ska göra och så tror du inte på det. Nej. Det har jag svårt att göra, så det kan jag inte. Så då var det bara att lägga ner.
Ja.
Och det har jag inte ångra. Nej. Om jag säger så. Jag har fullt upp, jag förstår inte hur folk har tid att jobba.
Nej.
Jag är ju pensionär, alla pensionärer har ju väldigt mycket att göra. Så det, och det, även jag. Ja. Förbaskat mycket att göra.
Men du var också liksom jag faktiskt, inte bara att jag ska spela dig sen, men du har ju också blivit farsa på lite äldre dagar.
Ja, jag provar på det också. Så jag har ju några barn sedan tidigare. De är 43 och 45. Och sen har jag då en ny som är 15 år idag.
Mm.
Och det, så det, jag har startat om, men nu klarar hon sig ganska bra själv. Mm. Nu är det mera skjutsa och hämta och lämna och förhöra läxor och sånt där. Så det är... Och sen tränar vi rätt mycket. Hon tränar karate 3 gånger i veckan.
Okay.
Så har jag fått henne till. Så det nej, men och sen allt ska göras, allt tar jättetid. Man ska handla, laga mat, man ska köra bil, man ska klippa gräsmattor, allt.
Hur allt. Gjorde du allt det här för när du jobbade?
Det begriper jag inte, men jag kommer på det i alla fall att många gånger så blev ju middagarna blev ju kokta varmkorvar ner på fotbollsplanerna. Så blev ju ingen riktig middag, utan det var ju middag och så åkte man som en skottsbjuver från arbete till idrottstävlingar och idrottsgrejer. Men jag förstår fortfarande inte hur man har.
Nej. Men när man lyssnar tillbaka på din polisiära historia så är det mycket då arbete mot det som man då inom kanske det polisiära kallar mot farlig person till exempel. Om man säger piketjobbet är mycket ingripa mot kanske de här händelserna när kanske en klassisk radiobil inte riktigt räcker till, utan det kan vara krogar och sånt i alla fall. När jag själv jobbade på Norrmalm och man hade piketen i turen och sådär. Men hur var det, jag tänker på piketen innan, du sa 77 började, men 79 så var det mer en officiell liksom, med utbildning och så. Sen, det kommer jag ihåg mycket till 80-talet, så såg man ju några sådana här klistermärken på stan. Då var det så här, hjälp polisen, misshandla dig själv. Och det var mycket sen snack om de här piketstyrkorna, att det var ju riktiga... Alltså de bara tog in folk i de där bussarna, så visste man inte vad som hände och hur folk landade ut på andra sidan. Hur var det egentligen på den här tiden?
Ja, det... Det lät nog hårdare än vad det var. Men att det kontrollerades folk, ja, det kunde vi göra. Mm. Det gjorde vi. Vi kunde ju bara vinka. Har du någonting på dig? Eller vad är du? Är det inte, du liknar den och den som är efterlyst? Eller?
Ja,
så visst, det var lite annat. Det var det. Men den här jättehårda... Sen att det var... Vi hade en viss taktik i uppträdande mot folkmassor och grejer. Så det hade vi med det vi ställde upp, och det var inte det här att bussdörrarna bara slets upp och så sprang alla som yra höns, utan att vi hade alltid en taktik, i alla fall i A-turen, att vi gick ur bussen, alla ställde ut utanför, sen gick chefen fram och tittade vad händelsen var, och därefter så sa han till om vi skulle gå fram och gripa något eller göra någonting överhuvudtaget. Fram till det så stod vi helt stilla.
Okej.
Om det inte var fullständig kaos naturligtvis. Men så vi hade den, och den taktiken, den gjorde att det lugnade ner sig väldigt ofta på platserna dit vi kom, för de tänkte, vad är det för tokstollar? Mm. Hur beter de där så? Det är konstiga människor.
Just det.
Så, nej, och sen, det var ju mycket, mycket tjafs med alla fotbollsmatcher, ishockeymatcher och större sammandrag. Och sen var det även då skjutningar och grejer som var. Vi hade med Ronald Reagan-ligan och alla sådana här med masker och maskeradligan och de här grejerna. De var vi med och grep folk i. Mm. Som var. Och sen kunde vi hålla i säkerhetsrättegångarna och hämta dem på olika fängelser mitt i natten och köra dem i säkerhetsbilar och helikoptrar ibland och sådana här grejer. Så vi hade ju väldigt mycket uppdrag, kan man säga, hela tiden.
När piketen blev mer uppstyrd och strukturerad, så att säga, hur såg det ut, hur såg en bemanning ut i en piketbuss då? Vi hade en piketchef.
Jaha. Vi var ju 8 grupper på söder och 8 på norr. Det fanns en ordinarie inspektör som var chef i bussen. Sen fanns det i varannan tur fanns det ytterligare en biträdande inspektör.
Okay.
Som var biträdande chef då. Och det i varannan tur. Så vi hade i våran tur i A, jag tror det var A, C, E och G som hade de här reservpinsparna som vi kallar dem för.
Ja, okay.
Men det var ju 6 man åkte i bussen. Och i stort sett alltid ordinarie pinspen satt i bussen då. Och sen hade du då den andra pinspen i vårat fall då, som åkte i en följebil. Mm. Och ytterligare en man. I och med att vi var 8, vi fick inte, det fanns inte 8 säten i bussarna. Så såg det ut i princip hela tiden. Sen då var det större jobb, ja, då åkte man ju tillsammans i bussarna, eller bilarna och bussen. Men det var besättningen som var. Och sen var det ju en likadan på norr då, som var. Och sen säger man att polistätheten har ökat så otroligt mycket nu. Man har anställt mer än någonsin och bla bla bla. Jag förstår inte att ingen går ut och tittar hur det såg ut. Men alltså då, 7 tur gick en piket ut, 14 tur gick en ut, 17 tur gick en piket ut och 21 tur gick en nästa ut. Och de här jobbade överlapp, på Norrmalm.
Mm.
Så många var det, gick ut 2 radiobilar varje turlag, det gick ut en mängd ÖVS-folk, det var civilpatruller, det var alla såna här grejer. Så, vi var väl 25-30 varje turlag på söder och de var 5 man till och kanske på norr.
Mm.
Och sen hade du då Farsta, Skärholmen och alla de här städer, Östermalm och alla, som gick ut samtidigt 7 på morgonen. Mm. Hur många blir det och hur många åker ut idag? Ja. Sen kan man som politiker stå och prata hur mycket som helst. Det är bara lögner alltihopa.
Det är bara enkel matematik.
Det var ju någonting, speciellt måste jag säga, som också jobbade på den tiden. När man gick ut 21, jag var ju i D-turen då på Norrmalm. Så visste man att de gick ut 21 också på söder och så vidare och så vidare. De träffade man ju på för att man möttes upp på olika jobb. Och vi berättade för mig innan här att A-turen på Norrmalm, piketen, hade ni mycket jobb med då såklart. Man mötte upp, man lärde känna varandra. Vad innebar det liksom för jobbet i sig att man faktiskt hade dem då på söder, norr och så hade vi ju Östermalm också som gick ut med sina turer 21, 17, 21 och så vidare. Vad innebar det att man hade liksom den här kontinuiteten med folk som man kände också och så där? Det måste ju ändå varit en styrka.
I min värld så var det helt avgörande, tycker jag. Vi kände ju alla turlag som var omkring oss i alla distrikt, även i Farsta, Skärholmen och Vällingby och det här.
Mm.
Och framförallt då naturligtvis i innerstadsdistrikterna. Vi visste precis vilka hundförare som var i drift, som vi kunde ropa på. Och ledningscentralen var ju också samma tur, det var A-turen på ledningscentralen också. De kunde varenda en av oss, de visste precis vilka vi var.
Mm.
De visste precis vilka jobb vi skulle skickas på. Ibland jävlas de med oss och ibland så fick vi åka riktigt. Och sen så var det vissa jobb man ville ha. Och då sa man ju att man låg i Hornstull fast man låg i Nacka. Och sen så åkte man lite fortare bara. Så man fick det där jobbet som man ville ha. Så, nej men det var jätteavgörande för att ha. Och vi visste precis vad vi skulle ropa på för bilar, vilka anrop och allt sånt där för att få. Och vilka som vi ville ha som stöttning just då.
Mm.
Så det tycker jag var en otrolig styrka.
För det slogs ju redan när det kom när polisreformen då, så slogs det ju sönder ganska mycket av det där. Och man kände att det tappades liksom. Det var också kul att spela innebandy mot piketen i vårt turlag. De trodde ju att de var starka, så det var de säkert, men de var kanske inte alltid bäst med bollen.
Så det, nej, det kan jag tänka mig. Det var så hade vi likadant också. Så det vi hade mycket bolltekniska människor. Vi till och med vann faktiskt. Det fanns en turnering inom polisen då som man spelar innebandy med domare och allting sånt där. Alla turlag fick anmäla. Och tunnelbanan anmälde, Farsta anmälde och så hade vi våran piket som anmälde. Vi vann faktiskt guld en gång på det. Då hade vi väldigt duktiga, lite avdankade hockeylirare och sådana som har varit med. Så Farsta var ju alltid farlig, för de hade en massa kvarterspoliser som spelade aktiv hockey. Oh. Djurgården, AIK och de här grejerna. Så de var alltid svåra att ta. Men, så det funkade bra. Men det var jättetrevligt. Alla anmälde sig och så var idrottslärarna var domare i det här.
Okay.
Som man fick. Så det fick vi spela på tjänstetid.
Den gillade man ju också. Man hade ju avbrott som man klev in och lirade. Och så jag vet inte ens om de har avbrott på det sättet idag längre.
Jag tror det är bara matuppehåll eller något sånt där. Då hade man ju en timme.
Ja.
Vi åt på 5 minuter och sen tränade vi 55.
Ja.
Varje sånt där. Så det var liksom snabbt ner och träna. Och sen så visste man 5 minuter måste vi upp och käka och se ut.
Men vi måste prata lite om den här natten 86. Det var så spännande, det var så vi, när vi började prata här på Facebook. Var ligger ni när ni får det här jobbet? Kommer ihåg var ni var någonstans då?
När vi blev anropade och tog jobbet, då låg vi precis där Riksbanken ligger idag.
Aha,
okay. Och då kunde du på den tiden så kunde du bara svänga runt Riksbanken och ner på rondellen där. Och gå, så vi hade ju, vi tog tid, nu kommer jag inte ihåg.
Uppe vid Brunkebergstorg egentligen var ni.
Ja, vi var Brunkebergstorg, så vi svängde bara höger runt alltihopa.
Just det.
För vi kom ju uppifrån.
Just det, vi var öppet ner där då.
Ja. Så vi hade ju varit och parkera om bilen till en av våra killar i bussen som bodde mot Östermalm där. Så han hade sin bil felparkerad, för det var sån där nattparkeringsförbud.
Så det var ett litet chocks alltså.
Ja, så vi åkte dit innan vi skulle åka tillbaka på avbrott. Parkerade om hans bil och sen så rullade vi sakta upp. Och då kom vi precis upp där trapporna kommer upp.
Aha,
och så tar vi då vänster där. Och så rullar vi sakta genom, då var det gatuflickers stället som var där på
Malmskina.
Ja. Mm. Så rullar vi sakta förbi där och så rullar vi och så kommer vi till Riksbanken och då blev vi upp där. Man skjuten bla bla där. Och då drar vi på. Vi åkte det där, jag kommer inte ihåg, men säg att det är i alla fall mindre än 30 sekunder att åka dit.
Mm.
Men när vi svänger ner på Sveavägen, då ser vi en radiobil kommer upp Kungsgatan. Och svänger ju så den är för oss. Och det var ju Gösta Söderström, den kommissarien, som var där. Så de hann fram för oss och sen så var vi på plats där. Då hade de redan hoppat ur bilen. Och jag hoppade ur våran bil och sprang fram. Men ser då att då är det två privatpersoner som håller på med hjärt-lungräddning där.
Förstår du vem det är som ligger där då? Eller?
Det är inte en aning. Men jag såg att de var ju mycket bättre på det där än vad jag var.
Ja.
Så jag ville inte blanda mig i deras jobb, utan snarare tvärtom. Vi försökte då få fram uppgifter på vem som har skjutit, var de tagit vägen och så vidare.
Mm.
Så jag gick därifrån och jag kunde inte se att det var Palme, för det kom ju upp blod ur munnen på honom och det, när de tröck. Och sen skickade jag iväg mina patruller upp för trappan där. Där de såg. Men vi hade dålig signalement och de signalementen byttes ut vart efter.
Just det.
Så vi fick liksom ingen riktigt grepp.
Så du står kvar egentligen då?
Jag är kvar nere vid bussen och min chaufför.
Jag kutar med gubbarna.
Aha, nej, jag står kvar och så har jag min chaufför som då håller koll på allt med radion och grejer, och så står jag kvar där och försöker få in uppgifter. Och då säger Söderström i ganska tidigt skede att han åker in med sin chaufför och skriver, vilket är ju kanske inte helt perfekt.
Nej.
Men så jag blir kvar, men då får vi massa olika såna här, mina första grejer har jag för mig, det var bara jaga, ser ni någon som springer så efter. Ja, ja, det. Ja. Så, och sen går det väl ett tag där, för det var ju lite folk på platsen och det. Men så går det ett litet tag och då säger min chaufför efter, för då var jag ute på och försökte fånga in lite mer grejer. Och så säger han, vet du vem det var?
Har de tagit...
Ja, då har ambulansen tagit och åkt iväg.
Ja.
Och efter ett tag då så säger han liksom att, vet du vem det var? Inte, alltså, jag, så länge han låg kvar hade jag ingen aning.
Ja, det var så.
Jag kände inte igen fru Palme som sprang omkring. Nej. Hade jag ingen aning om vad det var för någon som sprang omkring och yrade sig där. Ja. Det är ju inte helt onaturligt att man blir skärrad när man ser ett mord eller något. Nej, sånt där. Så, men och att då var hon, det hade jag inte en susning om. Men då säger han det var Palme. Nej, det kan det ju inte vara. Förstår du väl att det inte är? Och då säger jag, vad är livvakten här då?
Ja.
Ja. Så det var liksom, jo det är Palme. Så, nej, det finns inte en chans. Och jag var ju där och tittade liksom. Så det, jo det är han. De har sagt det. Fy fan, så är det. Ja, så då skickar vi ju på de som sprang att håll koll så det inte är en livvakt ni ser springer.
Oh,
så det liksom, så det blir en skottlossning mellan poliser, det är så.
Ja, just det, precis. Ja.
Och jag hade duktiga skyttar, så jag var, hade de bara sett någon så. Men nej, och sen ja, då var det ju det, och då åkte min, och sen kom det, då fick vi förstärkning från Setursbiketten i på norr som kom dit och stöttade upp med avspärrningar och grejer. Medan vi då jagade omkring och sprang åt olika håll, och så kom de tillbaka med någon ibland och något vittne som skulle lämna, och de lämnade vi över. De tog inte vi själva, vet jag.
Då var det fastställt då? Hade du fått det liksom...
Ja, men det skulle de aldrig våga gått ut med på radion annars. Ja. Som man har, så det,
men tror gick de ut med det på radion?
Ja.
Ja, nådde det? Ja. Jo, just det, det har man gjort faktiskt, ja.
Och... ja, så ja, då kom C-turen norr. De hade varit tankar på Norra Bantorg. Där tankar man alltid när man tillhörde Norrmalm på den tiden. Men så då kom de och hjälpte oss med allt det här med att spärra av och greja. Och så fortsatte jag mitt drivande och jakten på det här. Och då kom det ju fler och fler sen som blev involverade. Kom fler kommissarier. Det var många kommissarier i drift den natten. Men den högsta av alla kommissarier i hela staden var ju Söderström.
Ja.
Som var...
Han drog in ganska tidigt och skrev då.
Väldigt tidigt. Han skulle ju... man kunde ha varit kvar och lett insatsen, så att säga. Nu blev det istället vi som blev kvar där som piket där. Som fick liksom försöka få tag i och göra... Vi var ju så lite folk i början så vi...
Men visste han när han åkte in och skulle skriva att det var Palme?
Det vet jag inte. Aha. Men det tror jag inte. Aha. Jag tror inte det faktiskt. Ja, det ska bara att han har känt igen fru Palme då. Jag är osäker på det. Så det vet jag faktiskt inte. Aha. Och det var ju han då som, och jag som bråkade sen om det med tidgrejerna. Han ansåg att han hade rätt och jag ansåg att...
Vad var det just vårt andra?
Det var ju antalet minuter någonting, nu kommer jag inte ihåg vad det bråkade. Men det var, jag gick efter det man gjorde på ledningscentralen. Och där, det var ju det blev såna konstellationer om sen med ett, att vi åkte och flyttade en bil.
Mm.
Där, vad gjorde vi egentligen där?
Mm. Det flytta som du bil. Nämnde innan här, ja. Det var kollegans. Ja.
Och sen, inte nog med det, så hade jag placerat en av mina piketmänniskor på ledningscentralen. Han, vi hade ju så då att man kunde liksom sätta upp sig och sitta några perioder på ledningscentralen. Mm. Ofta gnetar man ju där. Mm. Och så jobbar man i sina egna bussar. Men i det här fallet så hade vi en av våra gubbar som hade varit uppsatt länge där. På de där passerna som man skulle göra. Men naturligtvis var det konspirationsteori från alla de här privatspanarna.
Mm.
Hur kunde vi, för det första, vi är en söderpiket, vad gör vi på norr? Var flytta en bil i just det här området. Jag har placerat en av mina adepter inne på ledningscentralen, och sen är det bara jag som leder jakten.
Istället för
i början.
Där.
Ja, i det här. Så vi var ju alltså av alla dem så var vi misstänkta, så det bara spruta om det.
Så ni var polisspåret alltså?
Ja, ja, många gånger. Det var, fanns ju flera polisspår. Det var ju Dalsgård, och så var det lite lediga poliser som fanns på plats på Östermalm och lite såna här grejer som också blev polisspår och allting. Så det, de hade ju väldigt, väldigt... Och det satt, på den tiden så var det ju inte mobiltelefoner och sånt. Man hade en tavla inne på polisstationerna där man kunde sätta ner ett litet lapp så här, så ett meddelande till dem. Och våran tavla var knökfull hela tiden av gula lappar att jag ska ringa olika människor. Aha. De här privatspanarna allihopa vill att jag ska ringa. Och de ringde och jagade mig också hela tiden. Så det...
Men hur var surret där när ni kom på att det var Palme då?
Ja, det var ju mycket då, liksom, hur kunde det ske? Och framförallt, vad är livvakterna? Vad springer de någonstans? Och varför har de inte kommit fram till oss och sagt till? Men ganska snart så fick vi reda på att han hade inga livvakter den natten.
Nej.
För han var ju, han gillade inte det där med livvakter. Och det där kom väl till så snabbt också, det här att gå på bio med allting. Så det, så, och sen så skippar de det där med livvaktsbiten.
En intressant sak, Robert Gustafsson spelar ju Stig Engström i den här serien då, som kommer.
Ja, ja.
Och han var ju på bion med Palme den här kvällen och nuddade Palme. Jag har nuddat statsministern liksom. Och sen var jag ändå så...
Just den natten, ja, det är speciellt, det är faktiskt.
Ja, men jag förstår att det blev mycket surr om man sitter där. Men när lämnade du platsen då, så att säga?
Sen kom det ju...
För hur länge var dina mannar ute och
ja, de var ute och sprang rätt så länge.
Ja, de var det.
Ja, och så kom de ju tillbaka med... Och han som flyttade bilen åt hade ju en... Coca-Cola och en korv hade han tryckt i sig precis. Och sen tog grusar man då upp för den här trappan. Så det lämnade han tillbaka de grejerna i gränden någonstans. Alltså via munnen.
Aha.
Han spydde med andra ord. Men, nej, men så det, då, de kom ju ner med, de hittade ju sådana som ville anmäla eller vittna och grejer. Så, det, så de kom de ju med ibland då, ner tillbaka. Annars så sprang de...
Alltså att det knakar in.
Annars så sprang de efter det här åt olika håll och så meddelade de oss var de tog vägen.
Just det.
Så, nej, de sprang det. Sen kom det ju då flera kommissarier och... Då var det någon, nu kommer jag inte ihåg vem det var, som kom och tog tag lite mer i det här. Vad ska vi göra nu? Och så vidare. Och då bröts vi loss ifrån bevakningen av brottsplatsen. Och så slog vi till mot den här så kallade...
Oxen
där, just det. Så den,
spelklubben.
Ja, spelklubben heter det. Så där var vi in och var med och röjde in och ställde upp allihopa där och checka igenom allihopa. Så det var vi. Och det var en, men det gav ju ingenting då. Men, och sen fick jag ytterligare ett uppdrag att vi åkte till Södermalm på Hornsgatan dit en taxi hade setts lämna från Sveavägen, åkt dit med någon och... som de ville ha kontrollerat. De hade sett att han gått upp och taxin meddelade också att han hade gått upp där och där och se och så. Så vi åkte dit och så fick jag då direktiv om att vi ska göra en husrannsakan. Och det var en vindsvåning och det visade sig att det är säkerhetsdörrar på de här. Och då sa mina killar, vad fan gör vi nu då? Ja, om en statsminister har blivit mördad och vi stannar och det råkar vara en säkerhetsdörr, bryt ut den. Ta bort hela skiten. Så det, och så får vi skriva det sen och så får vi ta det i rätten sen om det är någon som anmäler det. Så det gjorde vi, för det var ingen som öppnade naturligtvis. Men det var ju tomt också.
Bryter man ut själva fodret då? Eller
ja, vi bröt ut fodret. Ja. Alltihopa. Så det blev som en stor öppning i väggen.
Aha,
så det fick vi polismyndigheten betala lite sen.
Så dörren var egentligen fortfarande stängd när ni öppnade förläggningen?
Ja, vi bara öppnade alltihopa. Mm. Bröt sönder alltihopa. Så det, men det fick vi skriva lite om då.
Mm.
Och sen, Sen fick vi nästa jobb sent på natten. Där senare på det, vi var med på några mer grejer som jag inte kommer ihåg riktigt. Men senare på natten så fick jag i alla fall en grej. Att då skulle fru Palme åka hem från sjukhuset. De bodde på Västerlånggatan. Och mitt uppdrag var då att inga fotoblixtar får smälla på när hon kliver ur och ska gå hem till sin bostad. Aha. Inga fotoblixtar. Och det var ju ett rätt så annorlunda jobb att få när det kryllade av fotografer och press. Så, men då hade vi två killar. En som jobbar för Aftonbladet, som jag inte kommer ihåg vad han heter. Och en som jobbade för Expressen. Jag tror den ena är fortfarande aktiv, för han jobbar för tv nu. De här två killarna var frilansare. De åkte på alla jobb som piketen hade. Mm. Överallt. De låg och lyssnade på polisradion. På den tiden kunde man göra det. Och de var ofta snabbare än vad vi var till den platsen som vi skulle göra en inbrytning eller något sånt där. Därför att de behövde inte hämta utrustningar och grejer. Mm. Så de var ofta på plats när vi kom. Och de hade vi bra kontakt med. De visste att de får det de vill ha i stort sett. Om de håller sig undan när vi ska göra det vi är där för att göra. Östberg heter en förresten, vet jag. Han kom också till våran buss under mordnatten. Okay. Och satt där och jag vet, vi diskuterade. Vi hade ju på den tiden hade vi kameror i bussarna. Om jag har knäppt ett kort, vad har du betalat för det? Så, jag börjar med någon miljon, bara, sa han. Utan vidare. Oh. På den tiden.
Just det.
Mm. Nu gjorde vi inga foton, men i alla fall. Så det var ganska stort. Men han och den andra kollegan, de fick vi, använde vi som hjälppersoner när vi skulle stänga av Gamla stan, tänkte jag säga, så att det inte var någon fotoblixt där. Så fick vi, ja, så de snackade med sina kollegor och grejer, så de hjälpte till. Det var en som hade kommit in i en lägenhet mitt emot det Palma de bodde. Och hittade väl på, om man kände dem eller inte, det vet jag inte, men i någon familj där i huset mitt emot, så där missar vi. Men annars så fungerade det riktigt bra.
Mm.
Det där, så det var mitt sista uppdrag den natten. Sen
hur lång pass blev det för dig?
Jag har för mig att vi var 5-6 tiden slutade någon gång.
Och då, på när morgon. Gått på då? Var det en natt?
Det var en 17 tur.
Ja, det var en 17 tur.
Ja.
Det blev
ett... tror jag. Så det blev ett ganska långt pass. Mm. Men så då åkte jag hem sen och sen, och då hann jag bara komma hem, tror jag. Det var då de ringde. Då ringde telefonen hemma och de som jag var, på den tiden hade man fasta telefoner.
Oh.
Så jag svarade och då sa de att det var hej, det var från den och den tidningen, och sa hur har ni hittat mitt nummer, och det svarade de inte på, och då sa jag, då svarade inte jag heller på några frågor, jag gör mig, och så, sen visste jag att alla som ringde sen då handlade om pressen.
Mm.
Så då sa jag ingenting, till min fru heller då, hon låg och sov, så jag sa inte ett ljud utan gick bara och sov, eller försökte somna, för jag visste jag ska ju snart börja igen.
Mm.
Så jag sa ingenting, så det åkte jag på en bra avblåsning sen. Varför jag inte berättade något. Men det gjorde jag inte i alla fall.
Tyckte hon borde ha väckt och sagt att statsministern var...
Självklart. Ja. Så, och det kanske man borde ha gjort så här i efterhand. Men det gjorde, då var min panik var att försöka sova.
Jag fattar.
Och sen på eftermiddagen då, eller vid lunch där någonstans, sov vi ingenting i stort sett, tror jag. Men, så då ringde man väl från ledningscentralen och sa att länspolismästaren ville att ni åker in och skriver en promemoria.
Mm.
Samla upp din grupp och åk in nu och skriv. Så då åkte vi in. Allihopa samlas på Södermalm och så satt vi och skrev var och en för sig.
Mm.
Hur vi hade upplevt det hela. Och sen så läste jag allihopa de här. Och sen åkte vi upp till ledningscentralen och så lämnade vi det till honom.
Mm.
Utan diarieföring.
Alltså?
Mm.
Så det, de, var är de nu då?
Ja, jag undrar om de inte har hittat dem i... För det var, jag blev förhörd sen efter en 10-15 år ytterligare. Så blev jag förhörd av någon utredare inom Palme-sektionen där. Och då säger jag, men ta fram det här promemorian som vi skrev. Så jag kan läsa in mig lite där, så får jag lite bättre minne om detaljer. Vilken promemoria, sa de. Då hittar de ingen promemoria då. Så jag ska leta rätt på den då, så tar vi det här förhöret sen, så kan jag åtminstone försöka hitta tillbaka till, till minnet hur det var med allting. Så det, men det, jag tror inte det, jag tror inte de hittar det där då faktiskt. Så det, ja, så det var en aha-upplevelse, för det var ju, det var ju liksom, det, det kommer vi ihåg varje millimeter vi gjorde naturligtvis, eftersom vi dagen efter sitter och skriver, och var och en skriver.
Exakt. Är det någonting som du har tänkt på så där efteråt, att ni som piketgrupp hade kunnat göra annorlunda där på plats? Alltså du som chef, när du kommer fram som piketchef, när du liksom, när du backar tillbaks bandet, var det någonting som du känns som där hade vi kunnat agerat annorlunda? Så det är lätt att vara efterklok, men det kan ju vara det nu ändå.
Ja, jag vet. Jag har fått tusentals frågor varför avspärrningen var så liten. Nu var det inte jag som gjorde avspärrning, men det spelar ingen roll. Jag sa det, om du tar en 357 Magnum och riktar bort mot Wennergren Center, eller du skjuter mot Wennergren Center, var stannar kulan? Hur stor avspärrning ska du göra? Ska du spärra hela Sveavägen, stoppa allting som är bort till Wennergren Center, och åt andra hållet definitivt också då. Så vad kan kulen ha gått? Och då, sen kan man diskutera i avspärringen som så i och för sig också då. Men där, hur stor avspärringen det skulle göras, ja, det som vi tänkte då i alla fall, så det skulle bli gigantiska. Och visst, vi har kunnat stoppa all tunnelbanetrafik och sådana här grejer, men oftast var ju det ledningscentralen som skötte sånt. Liksom på så här, allmänna grova rån, så gjorde de en massa åtgärder utan att vi behövde säga till någonting, bara för att vi var på plats. Sen kan man ju då kanske tagit flera folk som har lett upp jakten på ett annat sätt. Vi var ju bara fyra människor som sprang omkring där, plus vi två som stod där nere. Men som sagt, vi hade så dåliga signalement att gå på, och de ändrades hela tiden. Så det var inte lätt det heller, att veta vem man sprang efter egentligen. Så ja, det är egentligen, sen har man ställt sig frågan många gånger, såg mördaren oss?
Just det.
När vi kom rulla och svängde vänster, när den kommer upp för trappen. Det har ju kunnat, och då har ju vi blivit nedskjutna allihopa. Vi har ju aldrig hunnit med där. Vi visste inte ens att det var någonting sånt.
Nej.
Utan då har vi bara suttit i en buss, och så han bara mejade ner, precis som Svartenbrandt gjorde.
Just
det. Så det funderar vi på många gånger. Det, har han sett oss, har han stannat till, eller har han gömt sig när vi kom precis? För det, den tiden från att vi sen rullade ner till Riksbanken, då ni har ju tagit för ledningscentralen att skicka ut att det var en skjuten där. Och vi hörde ju ingenting i bussen heller, så det, nej, det, de funderingarna har man haft. Men det var väl kanske lite, jag tror det blev lite lamslaget hos många människor. Och sen kan man ju fundera på då, är det en krigssituation det här? De skjuter statsministern, du måste ju kalla in regering och alla sådana här grejer. Så lite sådana bitar diskuterar vi också där. Men det mesta skötte ju ledningscentralen på sådana här grejer som var. Men man har kunnat dra ihop ett större uppbåd som har hjälpt till och sökt, eller vi har sökt igenom mer och mera vittnen och fått tag på. Och sen var det ju också det som vi, och det kan man ju säga att det var ju dåligt av oss att inte ta, för många distrikt, de hade inte en aning om att det här hade hängt. Nej. Inte ens vårt eget på Söder. Hade, så var det turkollegor liksom som inte, de gick hem, de hade inte hört talas om det här.
Nej.
Vilket är ju helt otroligt.
För vilken tid var det ungefär? Var det efter 21-bion då? Så här, runt,
ja, det var, 20, var det 23 och 21 eller vad det var, något sånt 23. Där. Ja. Borde jag komma ihåg eftersom jag har fått det så många gånger, men är man gammal så glömmer man saker.
Så,
ja, och det är jävla skönt.
Ja.
Jag behöver inte komma ihåg allting. Jag får kritik hela tiden hemma. Det sa vi till dig igår. Det kan jag inte komma ihåg. Så det får man höra.
Ja.
Men så är det med gamla människor. Vi måste ju ha en skyddsbarriär.
Ja,
det har jag. Nej, alltså det kan man ju tycka var väldigt dåligt.
Mm.
Att inte liksom alla turlag i alla ställen fick reda på det.
Ja,
och jag menar, en normal grej där så skulle ledningscentralerna skicka det direkt. Men det blev väl även en blackout där uppe.
Man tänker, om man jämför, vi tänker till exempel på lastbilen på Drottninggatan i dagens då, alltså telefonsamhälle, vi har våra smartphones och sånt där. Om det hade hänt, om vi hade haft all den tekniken vi har idag, om man hade kommit undan, det är ju bara ren spekulation såklart, men kanske inte, man vet aldrig. Nej, någon, hade hunnit fota, ja. Eller någon, ja.
Det tror jag på. Alltså det, idag har du ju en telefon i näsan så fort du gör någonting.
Ja.
Så det, och jag menar det, ja, nej, det, då hade det nog varit löst. Det hade för min del varit ganska skönt att ha fått det löst. För det är ändå något som gnager.
Ja, det gör
jag. Ja. Ja, det vill jag ju påstå. Jag hade gärna sett att jag fått reda på vem det är innan jag dör själv.
Just det.
Så hade det varit kul. Hur, och gärna fått höra människan prata också då. Och sagt att där sprang jag, där såg jag dina killar. Jag gömde mig så, jag gjorde si och så. Fått den historien hade varit en dröm att få. För hur nära var vi egentligen?
Mm. Det har du tänkt på några gånger.
Ja. Väldigt många gånger. Hur nära var vi och såg han oss överhuvudtaget? Gömde han sig för oss eller allt det där? Ja, den frågan skulle jag vilja ha.
Den sista presskonferensen nu, så kollade du på den?
Ja, jag gjorde det, för de ringde dagen innan tror jag det var, eller två dagar innan.
Okay.
Och frågade om lite frågor där. Så det, ja, jag tittade på den. Och visst, de lägger ju fram det på ett sätt med Skandiamannen, och han, Skandia fanns ju där och allt sånt här, och hela den här balletten. Så ja, jag har svårt, men de lägger fram det på ett trovärdigt sätt, som man skulle ju kunna tro att det är på det viset. Jag själv har ju fortfarande stått kvar vid Christer Pettersson av den anledningen att om jag går bredvid min fru på Sveavägen och fram kommer den och skjuter med, på väldigt nära håll. Han skjuter min fru så hon dör, och han skjuter även mig. Men skottet går genom jackan på ryggen bara. Som det gjorde på henne då. Men, och då ser jag den här människan. Och sen att konfrontationen så, eller fotogrejerna, var kanske inte helt perfekt enligt vad man ska göra i sådana här fotovisningar. Utan det skedde på lite sämre sätt, eller vad jag ska säga. Men hon pekar likförbålt ut Christer Pettersson av de som är där. Och jag känner ju alla som stod där förutom honom. Så, men de hade ju fått tag på ganska bra folk som liknade honom faktiskt i det. Och sen, jag menar, han hade mördat förut. Han är kapabel till att mörda. Och som han är. Så hon pekar ut honom. Hon står fast vid det. Ja, varför ska han inte kunna vara han då? När hon har sett den på en meters håll. Den som mördar, den som jag är gift med, och jag ser den på en meter och jag står fast vid det. Det är så mina tankar gått. Att tills de hittar något bättre, så tror jag fortfarande på det där. Fast jag skulle ju mer än gärna vilja veta naturligtvis.
Ja, jag förstår.
Exakt hur det gick till. Vilken väg sprang man? Var gömde man sig? Var man in på den där jävla spelklubben och vände? Eller hur gjorde man? För de sa ju ingenting sen naturligtvis.
Ja.
Eller var tog man vägen? Ja, det kommer att vara en gåta som jag aldrig får reda på tyvärr. Men jag hade gärna sett.
Men det har ju gått lite som en röd tråd genom podden när jag har pratat med poliser, att det är ju sällan egentligen som man får feedback kring de jobben man har varit. Hur gick det ens, man vet inte, överlevde personen, om det har varit på en trafikolycka eller, alltså feedback är ju någonting som man sällan får som polis. Du har varit kanske på en miss, vad hände med den familjen, vad hände med det barnet som låg i baksätet när på den trafik, alltså. Men det här är ju en sån stor grej, och det har ju jag menar, ditt minne har ju tänts upp så många gånger. Så jag förstår att det här är någonting som du har funderar på fler varv än andra case som du har varit på.
Ja, i och med att det är just en statsminister, det är inte så ofta det sker statsministermord. Och vi är ändå där först i stort sett. Ja. Eller som tvåa då, några sekunder efter. Men, och då är man ju nyfiken på hur nära var vi? Ja. Och vad tog du vägen? Hur klarade du det liksom? Mm. Och jag menar så här i efterhand så skulle han säkert berätta det också om det var det så. Så det är man ju lite nyfiken. Vi hade ju liksom en liten taktik när det var i terräng. Så då kunde man liksom springa. Man bara släppte ut folk. Och så bara sprang de så mycket det gick. Inte bara sökte utan sprang. Och så sprang de hit bort. Så mycket de kunde. Och då var gärningsmannen kvar i mitten. Och så rörde han sig. Så sen då hade vi folk ute som plockade när de kom. Så att säga. Men det gick inte att göra här då. Men vi tog krusar ju där också för att försöka få ett grepp om det hela. Men nej, jag får ju alltid frågan. Jag har ju inte varit med på så många sådana här. Jag var någon sån där jubileum som jag tror det var någon tidningsreporter som var och intervjuade också och ställde naturligtvis frågor. Men de första, när jag var i insatsstyrkan och var den tiden, då var ju vissa hemliga så fick de inte tag på oss. Så då klarade jag mig ifrån alla de här jubileerna medan de andra killarna åkte på dem ibland. Men sen nu var det ju det var väl i våras tror jag. De ska göra något program, radioprogram i Kanada så då på en massa avsnitt som de hade, så då ville de intervjua det. Så det gjorde de, och då fick jag naturligtvis också frågorna. Och lika lite som idag så kan jag inte svara på dem då heller. Utan jag kan bara svara på ungefär vad vi gjorde. Uh-huh. Så det... Nej, det vore jäkligt intressant att veta faktiskt. Men som du säger, det är inte många jobb som man får exakt feedback på. Hur de klarar sig och vad som hände med dem och varför och sånt. Så det...
Men träffade du på Pettersson, för att honom stötte man ju på lite i alla fall, jag som jobbade nere på plattan, han var där och det var någon gång brott mot knivlagen och sådär, men träffade du på honom någonting sen efteråt?
Nej, det gjorde jag aldrig faktiskt. Nej. Så jag hade inte med honom att göra alls på. Men som du sa, man träffar ju på honom på vissa jobb så där, det var lite stök och bök och allt sånt där som var, men nej, så efter det så har jag aldrig någonsin faktiskt, utan... Och vi fick ju inte veta något heller. Så det liksom var ju ingen som berättade för oss att så här långt har vi kommit eller något sånt där.
Ni fick precis ingen feedback från utredningen?
Nej, eller ingenting. Du får kritik sen från alla olika håll naturligtvis. Varför gjorde du inte så? Varför gjorde du inte så? Ah. Det får väl du sen nu då. Ah, ja. Men jag tänkte, det var därför jag sa det, att jag kanske får se facit hur jag borde ha gjort.
Knappast.
Till exempel sprung efter. Fast det hade vi som regel, det gjorde vi aldrig.
Ah, ja. Alltså... Chauffören var vid bussen alltid kvar så att vi skulle kunna dra, och sen chefen var kvar.
Så,
så det hade vi en grej som vi drev stenhårt, att det lämna aldrig de bitarna. Så det gjorde vi inte, men det kanske hade hänt något då. Vi hade kanske plockat.
Jag vet inte. Jag gjorde bara det som stod i manus.
Klokt. Då får du ingen kritik därifrån.
Nej, precis. Lite så. Ja, men jag kan tänka mig sen så den här gruppen då. Ni var ju då... Du var i C-turen då på Södermalm. Och ni kuskade runt i den här bussen. Och det måste ju ha varit någonting som ni vred och vände på ganska ofta, kan jag tänka mig.
Ja, det var det nog. Även polisiärt överhuvudtaget på station och allting. Där fick vi också naturligtvis lite kritik på varför vi inte talade om. Och varför visste inte resten av polisstationen vad som hade hänt av det. Så, jo, vi diskuterade väl det. Vi åkte där och tittade. Vi provkörde vägsträckan och allt sånt där. Så det diskuterades naturligtvis. Och sen var det ju fantombilder och olika grejer ute och allt sånt där. Så var vi den fantombild var ju en kollega som vi mycket väl känner igen. Så någon sen åkte och hämtade på polisskolan när han gick med någon askurs eller något sånt där. Mm. Så jag, och så, men herre, det är han. Kan det ju inte vara. Och det var det ju inte heller sen. Men...
Och sen har vi kommit underfund med att i den här Netflix-serien som kom, då har vi fel beväpning också. För ni hade då, redan då så hade ni Sig Sauer.
Ja. Den började väl köpas in 84, Och då snabbutbildades vi på det där. Så vi var till och med inne på våra fridagar över helgen och sköt för att träna upp kompetens för att sen kunna skjuta godkänt på det där. Och det var ju min namne då som hade drivit det där, eller som han drev just med vapen för att vi skulle få vapenutbildning. Han heter Carl Östling och jobbade på Norrmalm bland annat. Så, men så då kom vi i piketerna, fick ju då Sig Sauer i ett mycket tidigare skede än vad vanliga poliserna fick det. Som var.
Där var man ju riktigt avundsjuk på när man kom ut som ny då. Jag är 91 kom ut och så såg man ju då piketpoliserna hade ju de här riktiga pistolerna.
Ja, och faktiskt det fanns anledning att vara avundsjuk för det, med hjälp av dem så sköt ju väsentligt mycket bättre än vad man gjorde med Valten.
Ja.
Som varje liten rörelse, i och med att den var så kort så bommade du helt enkelt.
Ja.
Så den var ju inte något bra att skjuta med. Så det var ju en väsentlig skillnad på att få skjuta med Sig Sauer. Och då, på den tiden tror jag vi fick nog bara 226er allihopa.
För lyssnarna då, 226 var den lite längre.
Ja, lite tyngre, större kolv och allting. Så de med små händer hade ju en liten nackdel där då. Ja. I och med att den var... Mina händer var normala, så det, men jag fick ju... Senare i mitt polisliv fick jag en 228, vilket passade mig helt perfekt. Så hade jag fått den då så hade det varit ännu bättre.
Mm.
Men jag trivdes med 226, den var jättebra, fast lite tyngre då.
Men nu verkar man vara i färd med att byta igen, att man ska gå till Glock.
Ja, jag hörde också det. Och det var ju diskussionerna då också, men då drevs det igenom att Sig Sauer var ett säkrare vapen av det alltså. Så då blev det den. Men det var ett bra vapen att få. Och sen fick vi MP5 då. Innan påven kom och hälsade på, tror jag det var. Och det är ju ännu mycket bättre vapen. Än att skjuta med Sig Sauer, så är det ju en väsentlig skillnad på att skjuta med MP5. Då träffar du där du siktar i stort sett.
Och också för er som lyssnar som inte är så insatta kring vapen då, så MP5 är det som man kallar för förstärkningsvapen, som då är en K-pist, va?
Ja, i stort sett. Så det är, och det, den har lite längre pipa, men fantastiskt mycket bättre träffsäkerhet.
Och innan hade ju ni den svenska K-pisten.
Ja, och det var inte att leka med.
Den hade jag i lumpen också.
Ja, men det är ju ett närstridsvapen. Det är, du går in och rensar en bunker, det är det de är till för.
Uh-huh.
Så, eller en lägenhet eller en, vad det nu är för någonting. Men vi ska ju inte rensa när vi går in. Så nej, de och den hade vi ju även, skruvade på ett lite grej, så sköt vi gas med den också.
Just det.
Vi hade till och med sån här, vad heter det, pilar eller som du satte på, som skulle då göra att riktningen, att vi kunde träffa någonting som liknade ett fönster. Så det var många hemmasnickare som gjorde i ordning såna här, och det, ibland så träffar vi dit vi skulle i det fönstret, och ibland så hamnar vi helt galet.
Var det som någon klump som man sköt iväg då?
Ja.
Ja, för det hade vi någon övning. Det var ingen som gick bonk i väggen där.
Ja, ja, det fanns övnings attrapper.
Ja, det var en
sån som, ja, och den ska man inte träffa någon med helst.
Nej.
För det var ju, den var tung som du sköt iväg. Men alltså det, man fick ju då känna på vad svårt det är att träffa målet.
Ja.
Om man är lite längre bort. Så. Nej, så det var vad vi hade då. Så det blev en otrolig uppväxling när vi fick MP5-an.
Ja.
Så det var fantastiskt bra att skjuta med. Så det har gått framåt, och idag är det väl ännu bättre. MP5-an finns ju kvar, men
om du ser idag, när man tittar på, om vi tittar då på piketen 86 där, till exempel, vi har ju pratat om den här natten när Palme sköts, och så ser du bara, idag kan du bara se vanliga ordningspoliser, det heter ju, man säger ju inte ÖVS idag, man säger ju någonting annat.
IG,
ja, precis, ja. IG-polis. De ser ju ut som, de ser ju mer rustade ut än dåtidens piketpoliser.
Ja. Ja, de har så mycket grejer.
Det är västar och det är
jag tror de får lida av det här när de blir lite äldre sen, med att ha så tunga grejer runt överallt. Det sliter ju på en att ha.
Ja.
Men nej, ja, de har uppiketerna ser du ju inte idag i stort sett, för de jobbar ju lite mer som insatsstyrkan med civila och speciella jobb och mycket mera utbildningar och Så det har verkligen gått framåt, det har det gjort, vilket är bra. Mm. För det måste det göra. Så vi tyckte våran tid var bra, och vi hade ju jättemycket jobb, och det var ju det vi ville ha. Mm. Och det, så jag trivdes jättebra när jag var i piketen, så att säga. Så det,
för det blev ju ganska många år för dig på piketen då.
Ja, 79 till 91 då. Mm. Så var, och sen bytte jag då till antiterrorstyrkan sen.
Jag tänkte vi skulle prata mer om antiterrorstyrkan, varför den tillkommer som i Patreon-avsnittet. Men jag tänkte vi skulle egentligen runda av det här avsnittet, för det blir Palmemordet. Det var ju oerhört spännande att få höra dina minnen kring den här natten också, som var två andra bil på plats. Det var ju kommissarien som var före här då. Mm. Men egentligen bara handlade det om minuter eller sekunder?
Nej, sekunder. Så ja. Vi såg ju när bilen svängde upp från Kungsgatan där.
Ja, just
det. Så de hade precis hoppat ur sin bil och gått fram där de också. Så de var inte långt för oss, kan vi säga.
Jag brukar alltid runda av avsnitten med att prata om polisfilmer. Och det finns ju några filmer där man... Jag tänker framförallt på I lagens namn med Stefan Sauk. Det är ju en piketgrupp som åker runt i de här svartvita bussarna. Du åkte ju också svartvit buss.
Jajamän.
Och det är ju inga snälla gossar i den här... Har du sett den I lagens namn?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Fast jag kommer inte ihåg exakt där. Eller jag kommer ihåg de åkte ner i någon garage någonstans där. Men,
ja, precis.
Men annars, det var så länge sedan. Jag har sett den, jag har säkert sett den flera gånger. Men som sagt, jag skyller fortfarande på att jag är gammal och minne. Så har jag glömt bort den faktiskt. Men det skulle ju skildra då... A-turspiketen Norrmalm var det väl det skulle skildra. Och vi var ju A-turen på Södermalm. Men vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket ihop där. Så det...
Varför fick man det här ryktet då? Varför den här filmen är ju baserad på en GV-roman som jag tror är... Jag vet inte om jag har fel om den heter Grisfesten eller om det är Samhällsbärarna. Jag kommer inte ihåg vilken som är vilken. Men den är baserad på någon av GVs romaner i alla fall.
Det var väl lite hårdare klimat kanske på den tiden. Så, men därifrån till att det misshandlades folk och sådana här utan
anledning.
Utan anledning. Då skulle vi åkt dit helt enkelt. Mm. Vi fick ju anmälningar på oss också. Massor med olika... Men jag brukar säga att du behövde bara fel skosnören så blir du anmäld. Mm. Så anmälningarna haglar ju in. På CU då, som det heter. Men mig vetligen, det var de enda som dömdes till någonting sånt. Det var väl den här baseballligan som fick splittras upp i det hela. Så, och de hade väl...
Det var ingen piket.
Nej, det är många som tror det. Och jag tror att det är lite så det har varit. För de var väl lite hårdare i sin hantering än vad vi var. Så jag för mig det. Faktiskt att det...
För jag tänker att ni piketer var ju ofta ganska publika. Alltså ni kom ju ofta fram till platser där det fanns väldigt mycket. Jag tänker ofta när jag jobbade var ju krogbråk och sånt. Och man behövde pikethjälp liksom. Så det var ju, ni syntes ju oftast då på den tiden. Nu som du sa kanske de är lite mer fördolda då, men den här baseballligan var ju, jag tror att det var en civilt gäng. De åkte mycket civilt.
Ja, det var civila. Så som... Det var plockade, det var gatulögningsgrupp som plockades från Norrmalm. Som utgjorde det här. Så vi syntes ju alltid. Vi åkte ju nästan alltid i uniform, kan man säga. Och vi kom ju alltid i våra bussar. De var ju välkända, på gott och ont. Men de här tidningsfolket visste ju precis vilka vi var. Bara för att ta det, när vi gick till insatsstyrkan sen så var ju det så hemligt, för då, alla som var där var vi ju okända. Mm. De här som var i Aftonbladet och den där Expresskillen, fotograferna där som jobbade, de visste precis vilka som försvann ur piketbussarna. Vilka, och det var ju bara piketfolk som gick dit. Mm. Så de visste ju precis vilka, ja den försvann, Östling försvann där och den försvann där, så de visste precis vilka som var antagna till nästa... steg så att säga. Så det, de kunde allt det där. Så det, det var inga hemligheter med någon sådana. Så, så vi var välkända. Och kanske några var ökända också. Men, men definitivt välkända av alla. Så här. Och ville de skriva då så hade de kunnat gjort det. Och de var ofta med oss. Så det...
Mm. Kan du kolla på svenska polisfilmer?
Ja.
Slappna
av
liksom.
Jo, det kan jag väl i och för sig. Alltså sen, sen ser jag ju de här att det är lite fel i vissa bitar som man inte skulle göra. Nu har det ju blivit mycket, mycket bättre. Nu har de ju folk som har jobbat inom det där eller lärt sig mycket, mycket mera. Så att man vet att man går inte med fingret på avtryckare när man springer runt med ett vapen eller någon sån här grejer. Som man kunde se förut. Eller hur man kikar in i dörrar eller vad man, hur man går. Allt det där. Men... Så, men av naturliga skäl så har man inte jobbat inom det här så, så vet man inte exakt allting naturligtvis. Mm. Och inte vi heller vet allting. Det var, våran taktik var en. Idag har man säkert ändrat på vissa grejer. Mm. Så jag menar, allt ska bli bättre och säkrare och man får annan utrustning och allt sånt här. Så det...
Du följer ingen serie slaviskt?
Nej, och jag gjorde ju aldrig det på grund av att när, jag, när man jobbar skift så... Så startade någon serie som man tyckte kunde vara bra. Ja, då kunde du se 2 avsnitt av 10. Ja. Och sen jobbade de andra avsnitten.
Och på den tiden kom det ju liksom, det är inga streamingtjänster då.
Nej, så de missade de med 8 och så alla andra pratade om det här. Det var så väldigt bra eller sån här grej. Det, då, så då på den tiden så slutade jag följa serier, aha, kan jag säga.
Ja, jag fattar.
Nu har jag ju all möjlighet i världen att följa serier, men... Nej, det, jag följer nog ingenting. Så jag är en sån här nyhetsmänniska. Ja. Så jag tittar på allt vad nyheter är. Det sista jag gör när jag lägger mig så kollar jag om det har hänt något. Och det första jag gör när jag går upp,
okay,
så, så gör jag det.
Okay.
Så det, det, det är en sån där sjuk grej som man har fått. Men det, man får mycket sjuk grejer med om man har jobbat inom sånt här och hållit på med de här grejerna. Jag menar, jag, går jag in på en restaurang, jag skulle ju aldrig sätta mig med ryggen mot dörren och äta. Det finns inte i min världsbild. Liksom.
Nej, det är samma,
så, sådana här grejer. Och liksom, kan du åka olika vägar till, till jobb eller var du åker någonstans? Så naturligtvis så, då åker man inte samma väg.
Nej.
Hela tiden. Det, då, är det liksom, då vet man hur lätt det är. Om jag ska följa någon så vet jag det. Gör de regelbundet alla
de här fel. Du är lite yrkesskadad trots
allt. Jävligt mycket tror jag. Det får jag höra också. Så jag, till och med min dotter säger, inte hon 15 år utan den andra, som säger liksom att, att för jag, innan jag kommer fram dit jag ska gå ur, då har jag lossat säkerhetsbälte.
Mm.
Jag slår bort det så det, det finns inte på mig när jag liksom når min P-plats eller vad ska jag säga.
Mm.
Så att jag kan, och då säger, vad fan gör du? Jag ska fan skicka hit en polisbil som rapporterar om du tar så här till. Så jag fick, hon är också polis.
Ja, hon är också polis. Hur? Det ska vi ta. Jag säger så här nu, Kjelle. Stort tack för att du var med. Vi ska prata vidare i Patreon-avsnittet. Och där kan vi också, ska jag fråga dig hur det är att ha en dotter som är polis. Men, och vi ska höra lite om när ni startade upp den här insatsstyrkan. Mm. 91 började det. Men... Fram till nu så säger jag så här, tack så mycket. Jag lyfter på hatten, det har varit superintressant.
Tack, tack själv. Hoppas det har gett något.
Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Jag hoppas vi ses då, eller hörs då. Ha det bra. Hej så länge.